Men du Magnus, nu har ju faktiskt din nya bok Sprängart kommit ut.
Ja.
Som är tredje boken då i serien om mord på Norröra. Kan du inte bara berätta lite vad den handlar om?
Jo, här då i den här boken så försvinner en av sommargästerna under mystiska omständigheter.
Mm.
Och Elsa Kahn då, som en huvudperson heter, dras in i en sårig familjekonflikt för att lösa det här fallet. Men dessutom så är hon själv utsatt för hot från otäcka, hänsynslösa brottsorganisationer som vi är ute efter hennes egen hemlighet.
Precis. Och den här då, den kan man köpa nu i handeln eller på nätet.
Ja, precis. Precis som dina böcker, Marit.
Ja, till exempel då När underbart inte är nog och Kärleksfallet. De finns i pocket och som ljudböcker.
Ja, svinbra relationsromaner som jag tror att många av våra lyssnare känner igen sig i också.
Ja, och vi blir ju såklart väldigt glada om ni läser och kanske mejlar och säger vad ni tycker om det här.
Ja!
Ja.
They say opposites attract. That's why the Sleep Number Smart Bed is the best bed for couples. You like a bed that feels firm, but they want soft? Sleep Number does that. You want to sleep cooler while they like to feel warm? Sleep Number does that too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, during Sleep Number's biggest sale of the year, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed, plus special financing for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. See store for details.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
Dealing with mental health can be hard, but United Healthcare can help make getting care easier. With Mental Health Complete Plus, provided by Teladoc Health, unlimited virtual sessions for only $59.99 a month. Visit mentalhealthcomplete.com to learn more.
Det här är avsnitt 412.
Det är det.
Och det är en frågespecial.
Det är ju jättespännande.
Ja, det tycker jag om. Bra. Vi har fått många frågor och jag tänker att vi måste beta av dem. Men jag vet att det är också väldigt populärt att få höra många frågor.
Vill få svar på sina frågor.
Det är klart att de måste.
Vi har ju varit på semester, vi har varit ute och rest en vecka. Och vi har varit i Italien, det är jättetrevligt. Men då har vi varit väldigt nära varandra. Ja, men vi har ju det, vi har bott ihop och rest hela dagarna tillsammans.
Mm.
Men sen när vi kom hem, så det var faktiskt, då åkte jag ut till landet och var själv. Och det var första gången på ett halvår tror jag som vi var borta från varandra i mer än ett dygn.
Är det sant?
Ja, det är sant.
Oh.
Hur kändes det?
Jag hann tänka att det här var skönt.
Ja.
Ja. Jo, men jag var kvar i stan och jag upplevde att det var ganska skönt.
Ja.
Jag tänker inte fråga dig för du ser så jävla belåten ut.
Nej, men jag håller med, för det var faktiskt, det var ganska skönt att vara själv.
Ja.
Det var inte så att det var skönt att slippa henne, utan det var att liksom ha tiden för sig själv och just gå och skrota.
Ja,
för det var
precis,
det jag gjorde.
Precis. Man styrs ändå av en annan människa i sin närhet, omedvetet liksom.
Ja, jag tycker det där får vi liksom vara lite mer noga med, att man tar något dygn här och var.
Ja.
Dygnar.
Du kan ta och dygna vad du vill här och då.
Ja.
Ja, men jag tänker att vi kör igång med första frågan.
Jajamän.
Direkt.
Sätt fart.
Här har vi en kille som skriver. Jag var otrogen för 2 år sedan med en kollega. En engångsföreteelse som jag ångrar. Det blev kris mellan mig och min sambo. Vi hade då bott ihop i drygt ett år. Jag har verkligen ångrat mig och vi har pratat mycket om det. Och vi hade det tufft ett bra tag efter händelsen. Det låg mellan oss i luften hela tiden. Nu är det annorlunda, men det händer fortfarande fastän 2 år har gått. Att min sambo tar upp otroheten. Hon kan bli arg på ett sätt som om det vore aktuellt fortfarande. Jag förstår det på sätt och vis. Samtidigt vet jag inte vad jag ska göra. Kommer det någonsin att gå över? Eller ska jag alltid känna mig misstänkliggjord som en som är otrogen? Man sonar ju andra brott, men kommer det här brottet, inom citattecken, aldrig att vara sonat?
Ja, alltså, svårt att svara på, för det är ju egentligen inte han som har fått ett problem, utan det är ju hon liksom.
Ja, det har ju blivit ett problem för båda två såklart.
Mm. Men jag menar, det är hon som måste på något sätt komma till rätta med sin tillit eller sin ilska eller vad det nu är hon känner mot honom för att han har bedragit henne.
Men när du säger så här, det är hon som måste, ja. Menar du att kravet på att få ordning på relationen ligger på henne?
Ja, men på något sätt så är det han, det är hon som får hantera den här känslan av att ha blivit bedragen.
Ja.
Och det är klart att det kommer pysa ut ibland som ilska eller som vad det nu kan vara. Jag tänker att det är inte frågan om så här skuld och straff och brott och sånt, utan det är mer en förståelse för att hon jobbar nog med det. Hon kämpar nog med att liksom komma till rätta med det där. Och det är säkert många långa stunder när det där försvinner och sen så kommer det upp igen och man påminns om det och då lever man ut och man far ut i det där. I bästa fall så kommer det där att mildras ju längre tiden går och att hon kanske känner mer och mer tillit till honom. Mm. Men jag tror att man får liksom, det är inte så här, måste jag stå ut med det? Ja, det måste du kanske, för att det är på något sätt priset man betalar eller en konsekvens av den handlingen han har gjort. Att det blir en glitch i förhållandet som kommer att bubbla upp lite då och då.
Det är bara men tror du sig, att det kan vara så här? Att nästan så att jag får att du har sagt det någon gång förut. Att den som är bedragen så att säga alltid får ett moraliskt övertag. Som man kan använda på något vis för att det alltid blir synd om en på något vis. När det passar. Och det säger inte jag att hans sambo så att säga tillämpar. Men det är klart att jag tänker lite grann så här också. Att han har, det är det här som är den stora skiten med otrohet faktiskt. Det förstör så hemskt mycket. Ja. Och det är så dumt. Och framförallt dumt om det var något som man sen ångrar. Alltså att det var verkligen bara liksom...
Ja.
Det blir så stora konsekvenser av en enda händelse. Ja. För han har då svikit henne. Och hon känner sig väldigt osäker på relationen. Och ledsen och sårad. Och han känner sig nu som en bov i evighet. Ja. Amen. Jag tänker att det han står inför... Jag tycker för sig att de ska kanske gå till någon och prata om det här. Men det han står inför, det är att ta ställning till, kan han, om det inte blir någon ändring, kan han leva med att ha det så här? Vill han det? Eller är det så pass mycket förtroende som är förstört så att han alltid kommer att vara den här i hennes ögon? Då är det inte en god grund för ett framtida förhållande, tänker jag.
Nej, det är det inte. Men samtidigt ser jag också att det, just en sån här sak, det är inte ett brott i lagens mening. Det är inget fel. Han har inte begått något brott, utan han har gjort en annan människa väldigt illa.
Ja.
Sen kan det ju finnas kärlek mellan dem man gör illa också. Verkligen. Man kan vara väldigt kär och älska hur mycket som helst. Men just den där skadan sitter kvar ganska länge. Jag tror att det är viktigt att han också, om han kan säga jag gjorde det var dumt, jag har förlåtit mig själv. Eller liksom att han kommer till rätta med att han själv ändå har gjort vad han har kunnat för att det ska bli så bra som möjligt sen.
Ja.
Då behöver du inte ta åt sig av någon skuld om det är det att hon skulle försöka lägga så här, anklaga honom för att ha gjort fel.
Precis.
För felet är redan begånget. Nu handlar det om andra saker. Nu är det liksom, nu måste han vara ganska stark också så, kunna tåla de här påhoppen och tåla det här liksom, vad det nu är
hennes
för någonting.
Bearbetning.
Ja, faktiskt. Mm. För det är den konsekvensen en otrohet för med sig.
Ja.
För båda parter.
Men jag tycker det är bra som du säger att han kan ju ha gjort upp med sig själv.
Ja.
Så att han kan bemöta det här hon känner och gör med förståelse. Men inte nödvändigtvis med skuld. Och då blir det på sätt och vis att han åtminstone inför sig själv har sonat det här. Ja. Genom att bestämma sig för att aldrig göra det och att liksom bemöta henne på bästa sätt.
Ja. Och fatta att det här inte är en bestraffning för ett brott. Utan det här är ett sätt att bearbeta, bygga upp en tillit igen. Det är det handlar om.
Liksom. Mm. Precis. Det knepiga är ju att ett förhållande aldrig eller sällan handlar om juridik, utan det är ju just en förtroendenisch helt
ja,
enkelt.
Men där, ja, visst, absolut.
Därför så blir det inte relevant huruvida det var ett brott.
Det säger jag också, det är inget brott, så han har inte liksom
Nej, precis. Mm. Ja, man är ju också så otroligt mycket mer än sina misstag.
Ja.
Så att, och det är ju den hon väljer att leva med trots allt. Han har gjort misstag, men hon väljer att leva med honom för han är så väldigt mycket mer. Så att det kanske finns en grund, men om han inte står ut med det här och tror, och liksom inte tror på det, ja, då kanske beslutet ligger hos honom.
Absolut.
Otroheten förstör det, men på ett ovanligt sätt.
Så är det, så kan det vara.
Ja, lycka till.
Ja.
Angående det som vi nu sa om otrohet, så växte en fråga hos mig. Skulle du då hellre vara den som blir bedragen eller hellre den som har varit otrogen? Och liksom,
vilken svår fråga. Alltså...
Ja, för det är ju lidande på båda håll.
Ja, det är ju det. Och det är, jag vet inte, alltså, jag vet faktiskt inte vad som är värst. Det är nästan så att det är värre att vara den som blir bedragen, tycker jag.
Ja, så tror nog jag också. Beroende på hur man är lagd.
Jag tycker man blir liksom lämnad då på något sätt. Man får en riktig otäck sak i handen som man inte har...
Nej, liksom, precis.
Vad heter det? Gjort det förtjänt
av det?
Men han själv. Liksom.
Vår frågeskrivare här belyser ju ändå hur problematiskt det också blir att vara den som har varit otrogen. Ja. Alla kan begå misstag, men det liksom...
Jo, det kvarstår. Så är det. Det är ändå, man gör ju ändå ett val någon stund där man gör det här. Och då är man också medveten om att man är just otrogen mot någon annan
person.
Den personen tar skada av det.
Mm. Okej, vi går vidare. Jag höll med dig.
Ja, höll med. Mm. Okej,
Vi går vidare. En kvinna som skriver här. Paret är båda strax över 30 år.
Ja.
Hej skilsmässopodden. Jag vet inte om jag ska skilja mig eller vad som ska hända. Men jag har en fråga som jag gärna skulle höra er resonera om. Jag och min man har varit tillsammans i 4 år nu. Ett barn kom för 2 år sedan och nu har vi börjat prata om ett till. Men jag börjar känna mig så osäker på både mig själv och vårt förhållande. Min man tycker att jag är slarvig, att jag glömmer saker, säger och gör fel saker, och ibland även med vårt barn. Vi blir inte osams, men han påpekar ofta mina fel, och eftersom han på många vis har rätt så kan jag inte säga emot. Själv är han mer den perfekta typen, han är inte alls slarvig som jag. Men han får ju mig att känna mig dålig och underlägsen, och då tappar jag tron på oss som par. Samtidigt, vem vill inte vara ihop med en så bra man som han? Vad säger ni? Ska jag försöka ändra mig ännu mer fast jag inte är säker på att jag kan? Eller är vi två en dålig matchning? Jag vet varken ut eller in.
Ja, alltså det är så svårt att veta vad gränserna går. Liksom. Vad är så här? Han kan ju vara överdrivet liksom, nitisk och perfekt och nästan skrämmande sådär. Alltid göra rätt och så hamnar man i liksom skuggan av en person som är på det sättet. Och man måste ju ha rätt att vara lite fel också. Man måste ha rätt att begå misstag. Liksom.
Ja, men absolut. Men det är ju inte det att hon säger att hon inte har rätt att göra det.
Nej.
Men jag tänker också så här. Ja, jag tänker många saker. Men en grej är ju... Det har väl du också säkert varit med om. Att om man får blicken på sig. Ja. Att man är på ett visst sätt.
Ja.
Så blir det väldigt förstorat. Jag tycker att man kan vara med om det i jobbet.
Men
till
att
exempel.
Man förstår det själv.
Ja, precis. Ja. Att man vet att det här är liksom en jävla valuta. Som jag behöver leverera på. Så kan jag inte just det. Som att nu hon upplever sig som... bara slarvig liksom. Medan hon ju måste ha många andra sidor.
Ja.
Men jag tänker också så här, han är den perfekta typen. Jag tänker så här. Nej, det är en dålig matchning. Det skulle jag säga. Det är en dålig matchning. Vadå, vem är intresserad av att det ska vara att någon är perfekt?
Nej, jag tänker också eftersom hon ändå upplever det här som ett problem. Hon ser att det är ett problem. Så låter det också som en dålig matchning.
Ja.
Hon kanske skulle behöva någon som var lite mera... antingen slarvig själv eller åtminstone tillåtande på det sättet.
Ja, men han kanske bara är en perfektionist.
Ja.
Hon kanske inte alls är särskilt slarvig. Hon kanske bara är helt vanlig.
Ja, nej, och det är också så här, jag tror inte att man får börja uppleva sig som fel i ett förhållande. Oavsett hur den är. Liksom. Det blir... dåligt och det blir en missmatchning. Jag tror också, jag tycker jag känner igen det där på något sätt, att om det är relationer just, man har någon som omkring sig som är så där duktig och perfekt, att man blir nästan, man tappar lusten liksom, man tappar sig, men det här går ju inte, jag har ingen, det finns ingen luft i det här.
Men vad menar, för jag tänker så här, någon som är duktig och perfekt, när man säger perfekt, det är väl ofta också inspirerande?
Ja, fast det kan gå för långt också. Om en människa inte har några svagheter och brister, då tappar man ju till slut. Då finns det ingenting
fast
kvar.
Fast sådana människor finns ju inte. Nej, men menar du då en som låtsas vara perfekt? Ja, eller som sätter en ära i att vara perfekt?
Som sätter en ära i att vara perfekt och som kanske då heller inte utsätter sig för saker där den personen kan begå misstag.
Nej. Liksom. Ja, men det är ju det jag menar. Det har ju ingenting med perfektion att göra. Det har ju bara att göra med en tråkmåns.
Ja, precis. Exakt. Och då finns det liksom ingenting. Då finns det inget roligt kvar. För att jag tror att det är just bristerna och misstagen som gör att det finns något kul och spännande i en relation. Oavsett om det är kärleks- eller vänskapsrelation.
Ja, jag vet inte. Men okej. Okay. Hon kände sig, jag tänker så här, kärnan är så här. Han får mig ju att känna mig dålig och underlägsen.
Ja.
Och det är ju ett tecken på en dålig matchning. Eller det skulle jag säga. Eller att han är en taskmört. Och hon har börjat brytas ner och finner sig i det.
Ja.
Jag skulle, om jag var hon, också tappa tron på dem som par. Och så hon säger så här, vem vill inte vara ihop med en så bra man som han då, andra sidan? Ja, ja, men det är nog många som inte skulle vilja det.
Ja,
bra exakt. På vad liksom? Ja. Bra på att vara perfekt. Låter inte lovande, tycker jag.
Nej, jag håller med. Jag tror också att det där är antingen ta upp det på det sättet. Ja. Ta upp det just utifrån att fan, finns det inget fel här?
Han får sluta påpeka hur dålig hon är
också,
om han ska vara ihop med henne. Ja. Så tänker jag.
Ja.
För det här är ju en, om hon permanentar det här tillståndet så kommer hon att få gå och känna sig dålig då.
Ja, och det blir inget bra.
Nej, det blir inte bra. Ja. Nej, det var tråkigt att höra. Usch.
Usch, ja.
Mm. Här har vi då ett lyssnarbrev som vi aldrig har haft dess like, skulle jag säga.
Jaha.
Och det är ju intressant. För, ja. för jag tror att det ändå, principen kommer nog ändå många att förstå.
Ja.
En kvinna som skriver, jag har följt er podd i 3 år, era diskussioner under årens lopp och så vidare. Väckt många nya tankar. Och jag har kortat det här brevet mycket, för det är väldigt långt.
Mm.
Här är mitt dilemma, säger hon. Jag träffade en man för drygt 3 år sedan som jag blev väldigt förtjust i. Jag är snart 50 år gammal. Och ingen duvunge vad gäller relationer. Men kände att den här personen och den relation som vi byggde upp med tiden var något nytt. Mer ärlig och innerlig än de relationer jag tidigare haft. Ja, och så berättade hon att efter 3 år så bestämde de sig för att flytta ihop. De hade mest bott hemma hos henne tidigare. Men då sålde de sina lägenheter och köpte en gemensam större. Hon hade under tiden förut då noterat att han hade en hel del prylar. Och så säger hon så här. Det var dock först när vi på allvar började rodda med flytten och den gemensamma lägenheten som jag insåg hur otroligt mycket grejer han hade. Det är husgeråd, musikanläggningar, kläder, kontorsgrejer, mycket saker. Och hon skriver, trots att vi hyrde ett externt förråd och därefter ytterligare ett förråd när det första var fyllt utöver lägenhetsförrådet som också snabbt fylldes upp, så står det alltjämt 4 månader efter flytten flyttlådor och kassar i kök, vardagsrum, hall och sovrum. De är fulla med hans saker. Garderoberna formligen bångnar av kläder och skor. Och sen så har de då kommit överens om att de behöver rensa. Mm. I hans grejer, för han har för mycket, han har för överflöd liksom. Ja. Och han förknippade det här liksom med en tidigare relation där han gick igenom en tuff skilsmässa där han uppskattade liksom, han uppfattade att respekten för det som var hans inte fanns hos exfrun.
Ja.
Och hon säger, vi var utifrån det också överens om att jag inte bara kunde rensa ut grejer utan stämma av med honom först, och det kändes självklart. Nu, 3 månader senare, är det helt tydligt att min sambo saknar förmåga att göra sig av med något av det han har fört med sig in i det gemensamma boendet. Vi har varit överens och försökt hitta strategier, men det händer inte så mycket alls från hans sida, trots överenskommelser. Jag har stundvis blivit arg och frustrerad på alla saker som väller ut ur lägenhetens hörn och han har då reagerat med att bli ledsen och rädd. Därför att han då har upplevt tidigare att hans grejer har rensats ut på ett tondövt sätt. Och hon har då försökt fixa och kompensera, fixa hyllor, skåp och så vidare. Nu, skriver hon, har jag blivit utmattad. Jag är sjukskriven sedan ett par veckor tillbaka eftersom orken helt tog slut. Det berodde inte bara på flytten utan jobbet på jobbet också. Samtidigt tror jag att den som verkligen är vårdbehövande i den här situationen är min sambo. Jag misstänker helt enkelt att han lider av någon form av samlarsyndrom. Han har, enligt min bedömning, någon form av samlarproblematik. Jag vill att han tar tag i den och får insikt i sitt beteende. Jag vet inte hur jag ska gå tillväga för att få honom att söka hjälp. Har lyft frågan om terapi, men också när det gäller det har han dåliga erfarenheter från den tidigare relationen. Som gör att han inte ger den vägen framåt en chans. Och jag vill tillägga, skriver hon, att jag också ser att min sambo visar tendenser på att inte kunna släppa sin gamla relation. Och sen så är det då så. Hon säger att hon älskar honom. Förutom alla grejer överallt så har de det fint. Hon pallar bara inte, skriver hon, att leva i en lägenhet och delvis ett landställe som ser ut som en paketcentral. Betalar dyra pengar för externa förråd och samtidigt slår skallen blodig mot en älskad persons oförmåga att ta tag i sina grejer och gamla känslospöken.
Ja.
Hur tänker ni kring min situation? Skulle gärna höra era tankar. Det är inte helt lätt att prata med kompisen om detta, har jag märkt. Känner både skam och skuld.
Ja, ja. Ja, men jag, alltså, det är, på hennes beskrivning så låter det som att han har ett uppenbart problem med att inte kunna göra sig av med saker. Eller så här, ha för mycket saker för den spacen han har, kan man uttrycka det också. Man kan ju vilja ha en massa prylar och använda dem, men har man inte plats för det så är det svårt att ha det liksom. En rent logisk fråga.
Logistisk.
Logistisk fråga.
Ja.
Men jag tycker också det som är på något sätt att ursäkten eller förklaringen skulle vara att jag hade en tidigare relation där inte någon respekterade mina saker. Den tycker jag låter, den borde man ju liksom i så fall komma till rätta med. Det borde ju han ta på sitt ansvar. Så det kan du ju inte hålla på att skylla på hela livet, för det måste du ju ha glömt. Så jag tycker det kan man ju liksom lägga tillbaka till dem och säga, men då måste du i så fall se till att du kommer ur den känslan. För annars så kommer det här ju drabba dig hela livet, att du mår dåligt av det. Och det måste du göra av med, för att ja, den förklaringen tycker inte jag är riktigt okej. Okay, alltså.
Nej.
Och sen så vad man gör framöver, ja, det är ju inte, alltså hon får ju ett problem av att han har den här läggningen.
Ja.
Och om inte han kan göra någonting åt det, då tycker jag, då måste det vara svårt för henne att fortsätta relationen.
Ja, åtminstone fortsätta bo ihop.
Ja, eller ja, exakt, fortsätta bo ihop. Då är det en dålig lösning att de ska liksom dela på det här pyttelilla utrymmet som finns.
Alltså vilken otroligt tråkig överraskning hon fick då när de flyttar ihop.
Fast då måste jag ha sett det innan väl. Hon hade väl sett att han hade det liksom...
Ja, inte, hon hade inte förstått vidden av det, eftersom han hade mycket saker, men då kanske hon inte såg förråden och kanske inte såg allt möjligt så. Precis. Och de var ju mest hos henne. Men jag tänker så här, att eller det vet ju inte jag, men det är ju sannolikt också att det tog slut med hans förra på grund av hans läggning. Eller läggning.
Alltså
det är inte så att, det kanske inte finns ett sätt att tillräckligt finkänsligt rensa ut. Och då har det att göra, som hon säger, med ett samlarsyndrom. Man kan läsa om kriterierna på 1177 till exempel. Det finns ganska mycket skrivet om det. Och då är det just vård han behöver.
Ja.
För att då är, alltså, så jag tror inte att... Det här låter så pass allvarligt, så det här är ju någonting som han inte klarar. Han vill inte bli av med sakerna, för han kan inte. För det väcker för mycket ångest, eller liksom hur den här mekanismen nu är. Och om det är ett samlarsyndrom så vet han inte om det själv, och så vidare. Man har inte insikt i det och förstår heller inte vad det gör med... Det är ju en konstig sak, men läs på om den. Och jag tänker också... Jag skulle ju inte stå ut heller att ha det så. Det går inte. Och då skulle man, om man älskar personen, kanske man inte ska bo ihop.
Nej.
Och han är ju förmodligen rädd för vad som ska hända. Dels är han rädd för att sakerna ska försvinna, för det klarar han inte. Eller att hon ska försvinna.
Ja.
För han har ju liksom, han står lite grann i en omöjlig situation i så fall. Okej, så vad skulle du göra om du var hon?
Ja, men jag skulle nog faktiskt ställa ett ultimatum och säga att du måste, om vi ska kunna fortsätta ihop, framförallt bo ihop, så måste du ta itu med det här problemet.
Genom att?
Ja, genom att gå i terapi eller genom att, och då hitta en bra terapeut. Mm. Eller på något sätt, så här, du har ett uppenbart problem. Om det beror på det tidigare förhållande eller något annat, det vet inte jag. Men det är ett uppenbart problem som drabbar mig.
Mm.
Och vi kan inte bo ihop och vi kanske inte ens kan fortsätta ha en relation om inte du tar itu med det här på något sätt. Det ultimatumet tror jag är... Det är fortfarande så att hon vill vara med honom, så att det ligger ju någonting positivt i botten.
Ja.
Men att det kommer liksom inte, om hon är utbränd och tycker det här är så jobbigt som hon, jag förstår att hon gör, då tror jag det blir liksom, då kommer hon bara till slut bli ännu jobbigare och jobbigare tills hon säger att nu orkar jag inte längre och bara dra. Men det finns ju fortfarande en chans både för henne och för honom att få ordning på det. Jag vill också säga en sak som jag kan inte säga att det här är belagt på något sätt, men jag kan känna igen den där rädslan eller oviljan att göra sig av med saker. Jag är ingen samlare, men nu har jag inte hunnit göra mig av med saker, men jag förstår grejen, för att jag har samlat böcker förut, så jag kan inte, det blev som en slags separationsångest av att göra sig av med det, att sälja det eller slänga det eller göra någonstans med det. Det är borta, men liksom så här, jag förstår ju grejen och jag tror att det kanske ligger bakåt i hans historia. Rädslan att liksom, det blir ett separationsproblem liksom, att göra sig av med saker.
Men det är ju inte, det finns ju ingenting normalt i det.
Absolut
när
inte.
När det blir så här. Och jag menar, det är där man måste tänka på diagnos.
För att det har gått så långt som det har gjort här, och då är det ett problem.
Och liksom. Är det ett samlarsyndrom så är ärftlighet ganska starkt.
Okej.
Okay. Men jag skulle, om jag var hon, börja med att ringa upp en psykiatrisk mottagning eller någon som jobbar med samlarsyndrom och kolla, är det här det? Och vad kan hon, på vilket sätt kan hon hjälpa honom in i det här? För de vet ju också då hur ovilliga människor är att kanske söka hjälp för det här. Det, om man lämnar det här brevet så tänker jag att det belyser på något vis vikten, det här är ett extremfall, men det belyser vikten, tycker jag, av att man, för att trivas ihop så behöver man kanske ha ungefär samma syn på ett boende.
Ja.
Vad är ett boende? Är det en förrådsplats för ens saker? Och ju mer man får plats med, så är det bättre. För mig är det liksom en plats för vila, tror jag. Man kan ju tycka så olika om det. Men om det ligger saker framme överallt, då kan inte jag vila.
Nej.
Så som jag någon gång sa, visuellt buller. För mig är det liksom ungefär som att det ska som att det låter hela tiden. Det stör hela tiden.
Ja, jag förstår.
Vad är ett hem för dig?
Nej, och det har jag tänkt på mycket sista åren. Att jag har aldrig... eftersom mina föräldrar rev upp oss och flyttade runt oss under hela barndomen, så har jag aldrig kunnat, jag har aldrig liksom vågat göra ett hem till mitt.
Nähä, fortfarande?
Det är faktiskt så, det har jag fattat ganska sent, att det ligger liksom långt bakåt. Att, så här, jag har inte haft förmågan att säga, det här är mitt hem, här bor jag, här slår jag ner mina pålar, här ska jag göra det till mitt. Liksom. När jag flyttade till den lägenheten som jag skaffade när jag skilde mig. Mm. Det var liksom den första lägenheten som var, det här är min, här ska jag bo.
Ja.
Men, och det borde ju ha varit att jag så här, nu ska jag verkligen göra ordning. Så här. Jag gjorde det lite grann, men det var fortfarande inte fullt ut. Och det var ganska så här, jag tycker fortfarande inte att det där, jag kan inte säga så här vill jag ha det riktigt.
Nej.
För jag kan inte riktigt landa faktiskt.
Men nu när vi ska bo ihop då, hur ska det bli då?
Ja, nej, men det ligger även i det. Jag kan tänka mig att för mig är det på något sätt lättare att säga, men jag flyttar in, det spelar inte så stor roll. Jag kan bo här, jag kan sova där. Det kan vara
du vill
så,
ha
det kan
lite tillfälligt?
Ja, faktiskt. Och det är kanske bra på ett sätt, men det är en brist hos mig. Att jag inte riktigt så här känner mitt hem. Det här är mitt hem, här vill jag vara och bo, det här är mitt.
Oj, det var en konstig sak.
Ja, men det är också lite nytt för mig.
Ska du vara som inneboende då?
Jag vet inte, men jag har ju förstått det här först nu, så då kanske jag kan också börja komma vidare
precis.
Med och säga att så får det inte vara. Man får bo, man får ha ett hem. Liksom.
Ja,
det är inte farligt att ha ett hem. Det kan liksom, det tas inte ifrån dig i framtiden, det bestämmer du själv.
Ja.
Men det sitter i och det är så här, just jävla, det är ju så det är. Ja.
Intressant.
Ja.
Men jag har ju också något förhållande till, inte det här hemma som jag har nu, men jag tänker på när jag och min exman, när vi växelbodde i 8 år och barnen bodde kvar. inga problem riktigt för någon av oss. Det är också lite sjukt. Ja. Att det finns något tillfälligt i det liksom. Boende kan vara tillfälliga.
Ja. Ja, men det och så har det varit hela mitt liv liksom innan.
Men jag kan känna mig lite orolig för hur du och jag ska lösa liksom hur man har det hemma.
Ja, det.
Ja, när jag tittar in i ditt rum.
Ja, det kan jag ju säga ibland när jag tittar in i ditt rum. Nej, men jag förstår det, jag fattar
ja,
det.
Ja, det har liksom, du rätt i. Ja.
Det är, jag vet, jag måste komma till rätta med det där på något sätt. Det kanske går.
Det kan gå. Du är utvecklingsbar, även jag.
Oh ja, absolut.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
They say opposites attract. That's why the Sleep Number Smart Bed is the best bed for couples. You like a bed that feels firm, but they want soft? Sleep Number does that. You want to sleep cooler while they like to feel warm? Sleep Number does that too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, during Sleep Number's biggest sale of the year, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed, plus special financing for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. See store for details.
Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/listen.
Här kommer ett till mycket spännande lyssnarbrev.
Ja.
Pudens kärna på något vis i en skilsmässa. Mm. Hej, det här är en man som skriver. Tack för en fin podd som har hjälpt mig i min pågående skilsmässa. Några funderingar har jag som ni gärna får ta upp. I mitt fall blir jag lämnad och vi har två yngre barn i skola och förskola. Jag förstår att barnens perspektiv är väldigt viktigt, hur man löser saker. Men jag känner nästan att den som blir lämnad blir klämd. Att lämna ett äktenskap ser jag som en egoistisk handling som främst gynnar måendet av den personen. Den som blir lämnad ska å andra sidan inte tänka på sig själv utan främst på barnen. Men till vilken grad? Ska jag må skit medan barnen och lämnaren mår bra? Eller är det okej att fatta beslut som går ut över barnen men gynnar mitt mående? I mitt fall har lämnaren ett jobb som innebär en del resor under veckorna. Är det rimligt att inte vara helt tillmötesgående när det kommer till att byta dagar av principskäl? Alltså han menar om det är rimligt att han inte är så tillmötesgående då. Annars känns det som att den som lämnar får äta kakan och har den kvar. Kan det inte vara rättvist att hon också får känna att hennes beslut har konsekvenser?
Ja, det är ju liksom en vad ska man säga? Inte en samvetsfråga. Jag håller med honom på något sätt om att om man väljer att lämna ett förhållande så måste man ta konsekvenserna av det fullt ut och kanske inte alltid bli hjälpt av den man lämnar.
Nej, just det.
Det tycker jag. Sen är det en annan fråga när det kommer till barnen. För att där tycker jag ändå, man får acceptera ett sämre mående för att barnen ska få det bra. Det tycker jag är viktigt. Liksom. Sen finns det gränser i det också. Att man känner så här, men vänta nu. Vi måste hjälpas åt med det här. Du får också backa lite. Du får också förändra din situation för att liksom, barnen ska må bra. Och vi alla ska må bra.
Ja, nej, men jag kan nog tycka ändå. Jag tycker också att det här är svårt.
Ja.
Sen är det väl någonting som jag börjar med att rensa undan den känslan först, så kan jag vara mer ren sen.
Ja.
Men jag tänker att lämna ett äktenskap ser jag som en egoistisk handling, skriver han, som främst gynnar måendet av den personen. Man lämnar, alltså jag vill bara påminna om att den som lämnar ett äktenskap har också drömmar som har spruckit. Den har ju inte mått bra i förhållandet. Och de villkoren är ju liksom svåra att bortse ifrån.
Ja.
Självklart har båda önskat att det ska bli ett lyckligt förhållande. Ja, så när det här... och då, ja, vi har pratat om brott tidigare. Det är inte ett brott att sluta älska någon och så vidare. Men det blir ju smärta. Det, ja. Har varit, det blir smärta för båda.
Ja, det blir faktiskt det.
Men så säger han, jag tycker det är spännande varenda rad här. Den som blir lämnad ska då å andra sidan inte tänka på sig själv, utan främst på barnen. Men det ska ju den som lämnar också göra, tänka främst på barnen. Ja, där är det ju lika, tycker jag.
Ja, absolut.
Men
för att lägga till, ja, i det då också, att jag tycker att den ekvationen är lite fel, för att den som lämnar gör det ju också, och visst egoistiskt, det är inte så att om man lämnar så bara, ja, då var det bra allting.
Nej.
Utan man gör ju det för att egentligen tror jag att man har en dålig situation som faktiskt är på sätt och vis dålig för alla i familjen, både mamma, pappa och barnen, eller mamma och barn, eller vad man nu är liksom.
Mm.
Och lämnar man den, då gör man ju det för att liksom, inte direkt, men efterhand göra situationen bättre för alla i det här.
Ja.
Det är svårt, absolut säkert svårast för barnen och svårt för den som blir lämnad. Men det är också svårt för den som lämnar att ordna upp den här situationen. Den har ett försprång och den vet lite mer och den har liksom tänkt lite längre och kommit en bit och den som fattar beslutet. Men det är inte liksom så här egoistiskt på det sättet att ja, nu gör jag någonting som bara blir bra på en
Nej,
gång för mig.
Men jag skulle vilja invända en sak här. Jag tycker inte att man kan säga att den som lämnar också gör det för en andres skull. Alltså den kan ju inte för sin partners skull. Den kanske blir lyckligare, men kan, alltså där måste man ju få ha sitt eget säg. Jag vill
Absolut.
Inte att vi ska skiljas, punkt slut. Okej, till frågan så här, som är konkret då.
Men får jag bara fråga en sak då? Skulle den då vilja leva med någon som inte vill leva med?
Ja, en del vill det.
Ja, okay. Ja,
en del vill vara liksom nära någon som de älskar.
Liksom.
Ja, men de, om du inte skulle vilja vara med mig, jag skulle väl älska dig ändå.
Jo, men
tyst! Jag skulle vilja ha hopp om att det kunde bli bättre. Jag kanske hade varit villig att kämpa längre än vad du vill.
Ja.
Man kan ju inte säga att du skulle i alla fall inte kunna, då skulle jag bli ännu mer rasande om du skulle säga att jag skiljer mig för din skull, Marit.
Nej,
för att du ska inte leva med mig som
blablabla. Nej, absolut. Ja. Okay.
Förlåt att jag sa åt dig att det var tyst. Men det kändes rätt där och då. Okej, nu vill jag säga en sak.
Ja.
Hans konkreta fråga är ju så här. Hans exfru reser en del under veckorna. Så att hon inte riktigt då antagligen kan ta hand om barnen 50-50. Och ska då han låta bli att vara tillmötesgående för att själv få utrymme att må bättre? Eller blir det fel för att han då sviker barnen? Här finns ju inte ett rätt och fel. Här finns ju inte ett korrekt rätt och fel.
Nej.
Det beror lite grann på... Ja, säg du ändå.
Nej,
vi låtsas att det finns ett rätt och fel.
Eller
vad du tycker.
Ja, jag tycker att det liksom... framförallt i såriga skilsmässor så tror jag att man måste vara väldigt noga med den där överenskommelsen man har.
Mm.
Vi separerade, vi har valt att ha växelvis boende, vi har valt att ha 50% eller bla, så här. Vi måste fatta ett beslut om hur det här ska vara. Och där måste båda två få ha ett säg.
Ja, verkligen.
Vilket innebär att oavsett vem det är som har lämnat eller inte så måste man, situationen förändras och det måste man ta konsekvensen av. Sen kan jag tycka också så här, ja men det finns en vinst i att inte liksom ställa till det. Det finns en vinst i att vara smidig i det här. Så visst, du kanske blir i viss mån utplånare själv till viss mån och du kanske får en massa skit. Men det finns en vinst i längden i det.
Nämligen
att du liksom, framförallt för barnens skull, att de slipper ett krig och en massa stök.
Mm.
Och i förlängningen så blir ju det en vinst för en själv. För man vill ju att ens barn ska må bra. Det är kanske det, tycker jag åtminstone, att det var det viktigaste som fanns just då.
Jag tycker så här, jag tycker nog så här, om hon har ett jobb som innebär en hel del resor under veckorna så tycker jag nog att hon skulle ha tänkt på detta innan.
Ja.
Antingen kan hon ha 50-50 eller inte, eller så får hon liksom, då kanske hon får lov att justera sin arbetstid ett tag, så, eller inte kan göra så mycket resor om hon inte har gjort upp med honom. och tänker kompensera honom på ett eller annat sätt. Så jag tycker nog inte att det har gått riktigt rätt till här. Sen kanske han ska akta sig för att bli störd bara på att hon så att säga får äta kakan och ha den kvar, som han säger. För att ja, om det inte stör honom att egentligen att han är mer med barnen, så kanske han kan komma att bli så pass storsint så att ja, det kanske är bra på något vis. Men jag tycker nog att hon ska kompensera honom på ett eller annat sätt, eller gå ner i tid. För jag håller med dig om att det blir en grogrund för ytterligare ett missnöje, och att någon känner sig liksom helt trampad på. Lämna mig, men jag ska ta hand om ansvaret liksom.
Bara det inte är liksom en så här bestraffning eller en principsak som går för långt. Men jag tycker att hon måste åtminstone bli medveten om det här, att hon har ett ansvar själv för det hon
det ja, hon har ju hon har ansvaret gjort, liksom. Då för 50%, eller vad de nu har kommit överens om. Annars ska väl han bli, jag vet inte hur det här slår mot honom, om det blir vabb och såna här saker liksom. Då är det ekonomisk kompensation också. Någon slags redig uppgörelse som verkar ha uteblivit här.
Ja. Men det är, jag förstår, jag fattar också, för när man blir man lämnad så är det klart att man står med svarte Petter och bara känner, vad fan är det här? Det var inte mitt val det här.
Nej, precis.
Men det gäller också att sålla i, vad är det som gör att jag är förbannad? Vad är det jag känner? Är det liksom, finns det något rätt och fel i det här? Eller,
ja. Och att man kanske också i den här situationen, den oönskade situationen att bli lämnad, ändå tänker, hur skulle jag vilja att jag tänkte om jag vore mitt allra bästa jag?
Ja.
Att man rensar. Men som sagt, inte självklart,
absolut
tycker jag.
Ja.
Nästa fråga. Mm. Det är så mycket där, så jag yr i huvudet redan i förväg av irritation på något vis.
Okay.
Ja. Hon skriver så här: jag är en tjej på 33 år och jag och min sambo har ett barn på 3 år. Vårt problem är att vi bråkar mycket om allt som måste göras. Vi har båda två jobb som kräver mycket, och det är hela tiden diskussioner om vem som ska göra vad på hemmaplan. Jag hämtar oftare på förskolan än min sambo och tar mer ansvar för läggningar och annat. Han har längre restid än jag och kommer hem lite senare. När jag har haft för mycket och inte hinner ber jag honom ibland ta en läggning eller ta hand om tvätten, men då blir han oftast sur. Han gör oftast det jag ber om då, men han gör det under protest, som om det var fel av mig att be om hjälp. Då får jag ofta dåligt samvete för att jag förstör stämningen. Samtidigt blir jag också så arg över att han blir martyren när jag är den som gör mest. Jag vet att ni pratar om att dela upp sysslorna. Vi kommer inte hela vägen där, och jag inser att jag också går omkring och visar mig sur nu för allt jag måste göra. Samtidigt blir jag rädd för vad det här gör med oss och vårt förhållande. Hur ska vi bryta den här dåliga spiralen? Hur ska jag kunna kräva mer av honom utan att få dåligt samvete när han blir sur? Jag klarar det inte riktigt. Och han säger aldrig rakt ut att han blir sur, men jag märker det ju.
Ja. Ja, alltså jag tycker ju att det är... svårt. Nej, men så här, det är ju återigen, jag förstår att de har gjort det, men den här uppdelningen är ju tydligare man kan bli i den, desto lättare blir det att slippa surhet, just för att man...
Ja, å andra sidan hjälper den inte att den är tydlig om den är orättvis.
Nej, men den måste ju, båda två måste ju vara nöjda med uppgörelsen, annars är den ju inte färdig liksom.
Nej, men redan där utgår du ifrån någonting som väl du också vet är väldigt svårt att efterleva.
Jag vet. Jag bara säger det. Att ju närmare man kan komma det, desto bättre är det. Men sen tänker jag också så här, att det är ju den där... rättvisa i ett hem är ju väldigt svår, eftersom den också handlar om hur man upplever saker och ting. Om man kan mäta tid vore det jättebra, men det är inte alltid man kan det liksom.
Vart vill du komma?
Jo, jag vill komma till det att antingen så får båda två lära sig att acceptera situationen som det är. Som den är, liksom, så att det här är okej, jag har lite mer att göra. Jag får ta ett större lass, men det är okej. Eller jag måste acceptera att jag blir tillsagd att göra saker och ting. Och det får vara så, liksom, så får det vara. Sluta vara förbannade på saker och ting. Eller så tror jag att det kommer liksom i förlängningen att leda till att de inte står ut med varandra.
Oj. Ja, det som jag ser här, det här är ju liksom ett mönster som väl antagligen delas av åtminstone 75% av alla hushåll. Ja. Att man inte jag tycker inte att man kan bortse ifrån liksom den klassiska kvinnorollen här som hon har hamnat i. Och där har jag så otroligt mycket att säga, så att jag ska inte liksom gå in på det. Men i grunden så är det ju, alltså jag håller med dig om det, eller jag backar det tidigare stadium. Det arbete som de inte har gjort, det är att göra en fördelning som båda två är nöjda med. Mm. Och den, det där jag blir så upprörd över, den ska vara alltså så att man aldrig mer behöver prata om den. Man ska liksom inte, man ska veta att han alltid handlar och hon alltid gör det där, så att man inte, men sen så kommer man till såna här situationer då, för att där hon ändå, hon hinner inte med, det var för mycket, ja. Då ber hon honom om hjälp, och redan där hör man ju att grunden ligger hos henne då, så får hon be om hjälp, ja. Och han känner inte det ansvaret och ber henne om hjälp, utan tvärtom. Det tänker jag, och hans respons på det är väl det som gör mig tokig kanske, att han då blir sur utan att säga det, och då får hon dåligt samvete.
Ja, det är, visst.
För hon har förstört kvällen, ja. Då hamnar hon också i är det värt det, eller då är det lika bra att hon gör det själv kanske. Ja. Men jag tänker så här, hon undrar, hur ska jag kunna kräva mer av honom utan att få dåligt samvete när han blir sur? Jag klarar det inte riktigt. Jag tycker att det hon ska börja med att göra när hon märker att han blir sur men inte säger något, det är att liksom ställa en öppen fråga. Liksom ställa den inte på ett hotfullt sätt, utan fråga, tycker du att det blev fel att jag bad dig ta hand om tvätten, till exempel?
Mm.
Då måste han svara med ord.
Mm.
Om han då säger nej då, liksom och låtsas fortfarande, för han kanske har jättesvårt att uttrycka vad han känner. Mm. Han är rädd för en konflikt, men han är alltså och mörkar den. Då behöver han ändå svara. Så jag tänker att en dialog kring det, när han har det här beteendet, för det är ett beteende som är väldigt svårt på något vis att bemöta. Men i grunden då, hur de ska bryta den dåliga spiralen, det är nog genom att göra en ordentlig uppgörelse. Ja. Där båda två kan leva med den. Och där båda två förstår att liksom ansvaret ligger på dem båda gemensamt.
Mm.
Och hinner man inte lägga en unge, ja då måste kanske den andra rycka in.
Ja.
Liksom.
Ja, men det är ju liksom, återigen, jag tror att man, det är så svårt att hitta, det är så jävla svårt att hitta rätt i det där.
Ja, är det inte naturligt för ett par, så är det en jättestor fälla.
Jag vet, och jag tror tyvärr att det finns liksom en så här brist på insikt redan från början.
Ja.
Från framförallt många män liksom, som inte riktigt ser vad hushållsarbete är.
Absolut.
Och vad liksom tvånget att hålla på med det.
Ja.
Och där är ju, där är liksom så här, ja men då om vi inte kan dela på det, om vi inte kan dela på det i ett hem, då måste vi dela på det i två hem.
Ja, just det.
Hem,
liksom. Då blir det tydligt. Det är därför kvinnor skiljer sig mycket. Ja, för att de får dra det här. Då kommer ju mannen att behöva dra halva tiden.
Ja, absolut. Eller göra det på det sättet som han vill och som han tycker är bra i så fall då.
Ja.
Men och jag tänker också så här. Alltså om man, jag vet att det är svårt och i princip nästan omöjligt. Men att det är just, om man ser så här. Vi är ett par, vi har barn ihop, vi tycker om varandra. Men vi kan inte funka i ett hushåll, för vi har så olika syn på det. Då kanske vi måste försöka leva i två hushåll, men fortsätta vara tillsammans.
Ja.
Innan man blir så jävla förbannad som man säger, dra åt helvete och lev ditt liv någon annanstans. Mm. För att det är också, om man, det blir bara liksom lufttankar, men så här, det är ändå så, det är svårt att ha ett gemensamt hushåll och man måste inte ha det, även om man har barn.
Fast det är ju ändå deras önskan att ha det.
Jo, absolut, men då, det önskan, jag önskar att jag hade en lustjakt och önskar en jävla massa saker, men det här är fan svårt. Det är så pass svårt så många skiljer sig på grund av det också.
Ja.
För att man inte kommer överens i hemmet.
Mm.
Det är ju ändå, måste väl ändå vara den största skälet,
ja, det
att
tror
folk
jag.
Separerar.
Att kvinnor får dra ett för tungt lass,
ja.
Och de behöver inte männen längre för
nej,
att
nej. Och då menar jag så här, då ska man kanske inte dela på uppgifterna i ett hem. Då ska man ha varsitt hem.
Ja, men om man nu vill kämpa för det här. Liksom,
ja,
det måste ju ändå finnas någonting,
absolut,
att säga om,
men,
det också.
Jag vet, men då är det ju också så här, då får liksom, då måste man var oerhört konkret och man måste se till att båda är överens om att det här är den uppgörelse vi ska ha och man måste efterleva den.
Här kommer då några väldigt konkreta tips. till lyssnarna. Googla på checklista för en jämställd vardag. Mm. Där finns, det är Vårdgivare Skåne som har en jättebra lista där liksom alla sysslor förekommande i ett hem med barn listas.
Ja.
För där finns också de osynliga sysslorna. Ja. Typ så här, förklara saker för barnet. Ja. Ja. Liksom trösta barn, bära barn. Ja. Och sådana här saker som ofta faller på en part. Sen ska jag också rekommendera min gamla artikel. Konsten att delegera hushållsarbete.
Ja.
Sök på det. Konsten att delegera hushållsarbete publiceras i Vivilla. För jag hade en metod som faktiskt funkade.
Ja.
Jag vill också säga att väldigt mycket kraften ligger i att man inte gör.
Ja.
Man kan inte både göra sysslorna och tänka att någon annan ska göra den. Då kommer det aldrig att hända.
Absolut, väl.
Det kommer jag smiter ifrån alla sysslor som du gör, Magnus.
Mm.
För de behöver inte jag göra.
Jag smiter också från dem.
Från dina, ja. Nej, det här är ett jättestort problem. Det skulle man egentligen vilja göra 10 specialavsnitt om. Mm. Får jag bara säga så här. Det här med att göra saker under protest.
Ja.
Det är väldigt oskärmigt.
Oh, ja.
För antingen tycker man att man... Antingen så tycker man att det är fel att man ska göra det. Då får man säga nej.
Mm.
Eller så tycker man att okej då, jag gör det här för din skull.
Ja.
Då ska man inte göra det under protest, för du gjorde det av fri vilja.
Det håller jag med om, absolut. Det är viktigt att man, fan, tar man på sig att göra någonting så gör man det, punkt slut.
Och då ja, det kan är man antingen eller. Liksom. Men jag hör att du har en invändning att det kommer ett
nej
här.
Nej, absolut. Nej, jag håller med verkligen om det. Jag håller verkligen med om det. Jag bara, den liksom... Den, så här, om det slår över för mycket så handlar det om självutplåning och det ska man
säga. Men då är det ju under protest.
Då ska man säga nej.
Ja, det var det jag sa. Man ska, det är antingen eller. Nej, antingen säger man ja eller nej.
Ja, exakt. Ja.
För om man uppoffrar sig, det är också något väldigt ointressant med människor som hela tiden uppoffrar sig.
Ja.
För vem är man då? Man är liksom ingen. Man slätas ut som person, har ingen identitet, utan man bara...
Ja.
Jag vet inte var, hur det blir.
Det är tråkigt.
Och det blir väldigt tungt för ett förhållande att bära.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
Jaha. Ja, vi har många fler frågor kvar. De får vi ta nästa gång.
Det får vi göra, kanske inte nästa, men några
nej,
tar
men
nästa
precis, men ja, några kommer nästa gång.
Och vi är tillbaka om en vecka.
Ja, redan. Och ni fortsätter att skriva.
Ja.
Ni hör vad roliga brev ni skriver.
Absolut, och vi gör uppsamlingshit där vi tar itu med dem som vi inte har hunnit med innan. Så att var lugna.
Alla får dock inte svar, det kan vi säga. Men liksom allas, det blir nog så att allas problematiker belyses genom andra om inte
absolut.
Annat.
Absolut, verkligen.
Tusen tack för den här gången, så hörs vi om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
They say opposites attract. That's why the Sleep Number Smart Bed is the best bed for couples. You like a bed that feels firm, but they want soft? Sleep Number does that. You want to sleep cooler while they like to feel warm? Sleep Number does that too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, during Sleep Number's biggest sale of the year, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed, plus special financing for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. See store for details.
Discover Hydro, the best kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes, shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450.
Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/listen.